Hej och välkommen till Retorikiskas podcast från Almedalen. Idag med ingen mindre än Göran Hägglunds presschef Johan Ingerö som gör sitt 12:e, tror vi att det är, år i Almedalen.
Tack Johan. Med mig har jag också Kristoffer Talltorp.
Som är pressansvarig på Naturskyddsföreningen och tidigare talskrivare till Maria Wetterstrand.
Så att här sitter vi, några talskrivare och några så här otroliga politiknördar. Du Johan, är du nöjd med gårdagens tal då?
Ja, väldigt nöjd. Och vad jag sett av recensionerna så har jag väl anledning att vara det. Det ser ganska bra ut.
Vilka recensioner syftar du på då, tänker jag så där lite småkrast.
Men för jag såg på Twitter.
Där man kan välja vilka som...
Absolut.
Beroende på vilka man följer får man... Förlåt. Kommunikationssyftet med det här talet i Almedalen, hur skulle du uttrycka det?
Lägga upp några av de frågor som kommer vara viktigast för Kristdemokraterna månaderna som återstår till valet i september. Och då handlar det ju om sjukvården, där vi som enda parti har en genomgripande idé om hur vi måste börja reformera inte bara sjukvården utan hela sättet som sjukvården är organiserad. Vi ville också lyfta det försämrade, får man ju säga, säkerhetspolitiska läget som Sverige befinner sig i och vad vi ser som rimlig metod att möta detta, nämligen att börja titta förutsättningslöst på möjligheterna och nackdelarna med en svensk NATO-anslutning.
Och hur uppfattar du eran tonalitet i det här?
Vår tonalitet?
Ja, alltså med vilken känsla och med vilka ord för att styra eller försöka uppmana en viss känsla hos dem som läser eller lyssnar. Vad har ni för anslag?
Ja, det är ju inget vi styr över faktiskt, utan vi måste hantera de här frågorna så som vi bedömer att frågorna är. Och när det gäller både sjukvårdsbiten och försvarsbiten så är vi oroliga. Det finns, om vi börjar med sjukvården, så finns det skillnader mellan olika landsting när det gäller till exempel möjligheten att överleva en cancersjukdom. Det är någonting att vara orolig för naturligtvis. När det gäller säkerhetsfrågorna så är det samma sak där. Alltså, frågorna är i sig av oroande natur. Vi måste beskriva vår oro och möta den som finns och berätta vad vi ska göra åt saken.
Varför gick man inte hela vägen och sa vad man tyckte om exempelvis NATO-anslutning? För det talas ju om en förutsättningslös utredning och samarbete över blockgränser och så. Varför tog man det liksom inte hela vägen fram? Rent kommunikationsmässigt så blir det kan det uppfattas som en osäkerhet eller ödmjukhet. Det beror lite på hur man gör.
Kommunikation kan inte skiljas från verkliga förhållanden. Kommunikation måste hänga ihop med verkligheten. Och vår bild är att vi inte har tillräckligt mycket bild. Vi måste gemensamt och med de utredningsresurser och den expertis som finns i Sverige se över vårt läge. Vi säger inte att vi ska gå med i NATO. Vi säger inte att vi inte ska gå med i NATO. Vi säger att så som läget är nu så måste vi studera för- och nackdelar med att göra det. Precis som vi gjorde med EU-medlemskapet för drygt 20 år sedan. Då tittade man förutsättningslöst på det inom ramen för en parlamentarisk utredning. Och det tror jag är en klokare strategi. Den säger att vi behöver mer kunskap. Jag har faktiskt ganska svårt att förstå hur någon överhuvudtaget kan säga nej till detta.
Jag tänker så här, just försvarsfrågan är kanske inte någonting som är så allmänt berörande i befolkningen. Det är inte någonting som en majoritet av svenskarna går omkring och funderar på hela dagarna, i alla fall inte i de kretsar som jag hänger. Och ni vet, alla är unika men ingen är unik, så jag tänker att gör vi så gör fler. På vilket sätt känner du att ni tar den ganska svåra frågan att kommunicera för att beröra? Hur jobbar ni med att folk ska börja bry sig mer helt enkelt om den frågan?
Ja, genom att hålla tal i Almedalen bland annat. Men ja, om vi börjar, jag tror inte att det riktigt är så lågt intresse för de här frågorna som som du låter påskina. Jag tror att det finns att säga, en oro. Men vad värre är, det är liksom inte läge att börja diskutera de här sakerna om det blir skarpt läge. Vi måste göra det långt innan det blir skarpt läge, därför att det är det ansvarsfulla att göra när man är ett parti som bär regeringsmakt. Vi har helt enkelt inte råd att vänta i vår analys. Sen hur man kommunicerar det, ja, alltså, jag har jobbat med både liksom på båda sidorna i medier och hållit på med hela liksom PR-biten och allt det där som ganska många som går runt på de här gatorna den här veckan, och jag tror inte att man ska överarbeta strategier. Jag har sett så oerhört många hemliga planer som har varit så oerhört bra att ingen någonsin fick reda på dem, och då så att man alltså inte nådde någon. Utan vi ska säga vad vi tycker, vi ska tala om de behov vi ser, och vi ska, tror jag, inte vara rädd för att lyfta behovet av genomgripande reformfrågor i det här valet, därför att vi står nu inför vad som kommer att bli ett reformval. 2010 så handlade det ju bara allt om vem har man förtroende för under finanskrisen. Det här valet tror inte jag kommer se ut så, utan det här valet kommer att handla om idéer för framtiden och ganska stora och genomgripande reformer, och det tycker jag är bra, och det försöker vi förstås möta också. Mm.
När ni säger att det här blir ett reformval, så tänker jag utifrån aspekten att ta problemformuleringsinitiativet och sätta en agenda där alla andra pratar om samma sak. Och det här gjorde ju Alliansen väldigt framgångsrikt med utanförskapet, som också blev ett begrepp som andra som diskuterade frågan, problematiken, började använda. På vilket sätt tänker du att det här med reformval kommer att slå igenom?
Ganska många mätningar jag har sett, de flesta faktiskt, som mäter vilka frågor väljarna prioriterar inför valet. De placerar sjukvården i absolut topp. Det är ju ett guldläge för oss eftersom vi arbetar med sjukvårdsfrågorna. Göran Hägglund har varit socialminister längre än någon annan nu levande svensk. Man får gå tillbaka till Sven Aspling på 60- och 70-talen för att hitta någon som har haft den här positionen lika länge. Han är svensk mästare i att vara socialminister. Utifrån det så har han en tankar som har rört sig hos honom under en viss tid. Och som han nu har luftat offentligt, nämligen detta med att landstingen är inte ett optimalt sätt att sköta Sveriges sjukvård. De fick ansvar för vården 1863, alltså 151 år sedan. Både sjukvården och samhället har förändrats i grunden sedan dess. Vad han säger är att ge sig på ett sånt här system, byråkrati, politik, allt är uppbyggt kring att vi har stat, landsting, kommuner. Det är ingen lätt uppgift. Det är inte lätt kommunicerat. Och det ska inte vara det. Det här är inte symbolfrågor, utan det här berör grunderna för hur vi styr Sverige. Hur Sverige är administrerat. Så att vi tar oss an en jätteuppgift nu när vi börjar driva de här frågorna. Men jag tror att vi är de som bäst kan göra det, därför att vi har trovärdighet i sjukvårdsfrågor. Han har jobbat med de här frågorna längre än någon annan partiledare.
Och då tänker jag så här, 3 månader innan valet, då kommer det här, vi behöver reformera landstingen. Och jag kan förstå att det är någonting som man når insikt i efter att ha varit djupt engagerad i frågan under väldigt lång tid. Hur tror du att det här tas emot av befolkningen? Är det någonting som människor i Sverige känner att, ja men äntligen, äntligen någon som fattar, det här är bara administrativt kaos. Nu lägger jag min röst på Kristdemokraterna därför att de kommer att driva den här frågan framledes. Eller är det ta hela alltihopa och bara nu kändes det lite jobbigt. Vad är den respons som ni har fått?
Den är jättebra. Och om vi bara tar det från början. Det var ju inte så att Göran tog upp det här första gången igår. Utan Han har gått och funderat på det en längre tid, men första gången han talade om det här offentligt, det var förra hösten faktiskt. Och bakgrunden är ju att staten under hans tid på den här positionen har genom överenskommelser, påverkansarbete, ekonomiska styrmedel försökt förmå landstingen att göra vissa saker, vilket de också har gjort, ska erkännas. Men någonting är ändå fel när det hela tiden är så att det är den statliga nivån som initierar någonting som staten faktiskt inte administrerar eller finansierar. Så att det här har tagit upp det här i flera tal. Och jag ser ganska mycket av de mejl han får in. Och under mina år hos honom så finns det ingen fråga som har genererat så stor respons från allmänheten som landstingsfrågan. Det är inte ens närheten.
Men jag kan tänka mig att det blir en... Vi för ju inte riktigt den här typen av diskussion när det gäller ett annat område där man också har ungefär liknande diskussioner med skolan. Där ju Jan Björklund kan också driva... Alltså, han säger ju rakt ut att han vill... att han egentligen vill... ta bort ansvaret från kommunerna. Och här är det samma sak. Och det blir väldigt mycket en organisationsfråga. Men det är stora arbetsgivare. Jag tror att en viss målgrupp är det ju det. Vården är, jag har väldigt, väldigt många anställda. Så därför tror jag att den här frågan skulle kunna slå an där. Däremot så igår i talet så var det ju... så gjorde han det utifrån en berättelse. Och det var ju, tyckte jag var väldigt... Han började... inte bara hej vad härligt vädret är och så här. Det var lite grann så också, men sen gick han genast på allvar och det tycker jag var ett bra grepp. Det borde alltså och inte utifrån en personlig berättelse från hon, den här cancersjuka Marianne heter hon. Och det tror jag funkade, för senare kom han ju tillbaka till, sen gick han ju vidare till att prata om hur och dra Göteborgsvitsar och så. Men jag gillade greppet. Och för att göra den frågan folklig. För organisationsfrågan i sig är ju inte jättesexy politiskt. Men det funkar. Men du måste ha en personlig berättelse som kan motivera det där. Lite byråkratiska anslaget att flytta ansvaret från en part till en annan.
Ja. Och, om man ska jämföra med skolan. Det finns ju ett antal skillnader där. Antag, hemska tanke, att du drabbas av en sällsynt cancersjukdom. I det läget så kan vi väl anta att du inte tycker att det är ett jätteproblem att du behöver sätta dig på tåget och åka 3 timmar till exempelvis Karlstad. Om det innebär att du i Karlstad träffar personer som är experter på just den typ av diagnos som du har fått. Mm. Det är värt den resan, kan man ju då säga med viss marginal. Vad vi har i Sverige nu är att vi har behandling av sällsynta cancersjukdomar på ett 20-tal platser i landet. Betyder att de som jobbar med att behandla en viss typ av cancer stöter på 2-3 fall om året. Det räcker inte för att man ska ha få öva, uppdaterade kunskaper, rutin, allt det som vi vet är helt avgörande för huruvida behandlingen lyckas eller inte. Vad vi säger är, och vad vi också har gjort med de här regionala cancercentrarna som är ett samarbete mellan staten och landstingen, är att den här expertisen behöver koncentreras på vissa platser. Så att de här personerna inte utför 3 behandlingar per år utan kanske 20-30. Så att de hela tiden får öva, uppdatera sina kunskaper, då kommer de också leverera bättre behandlingsresultat. Skolan däremot, du kommer inte att sätta din unge på tåget till Karlstad tur och retur 5 dagar i veckan för att det finns en väldigt bra mattelärare där. Alltså när det gäller sjukvård så har vi uppenbara stordriftsfördelar med ett starkare statligt grepp. De finns inte riktigt när det gäller skolan.
Är det... Jag nämnde det igår också, rent tekniska, runt ett tal och så. Göran Hägglund är ju unik på ett sätt. Han är den enda som använder teleprompters.
Nej, jag har inte sett någon annan.
Vad sa du?
Jan Björklund använder teleprompters.
Han har gjort det också, ja. Ja, det har gjort en gång på kongressen.
Ja, här också.
Men jag gillar det. Jag tycker det verkligen hedrar honom att han gör det, för att det blir en helt annan närhet till den som ska kommunicera när man gör det. Var det din idé att han skulle använda det, eller har ni kommit på det själva och funkar det? Är det bra?
Liksom? Han gjorde det innan jag började hos honom. Ja. Hade han inte gjort det, så hade jag tjatat om det när jag började hos honom.
Det jag tänker på, det är ju att när han pratar, inte bara att han pratar så här teleprompter och är helt fri på scenen och kan röra sig så att kroppen också är med och bär budskapet, utan vad jag gillar så mycket när Göran pratar, det är att han faktiskt använder talspråk. Det vi har sett specifikt, nu har vi bara haft ett annat tal, Socialdemokraterna och Stefan Löfven, det är att han blir som manusbunden av de formuleringarna och så vidare. Göran får ju till det i alla fall. Mycket gedigen träning på att hålla tal naturligtvis, men ändå. Och just det här anslaget som han har i tonen och i tempo och så vidare, det bygger ju ur mitt perspektiv en enorm trovärdighet, på samma sätt som Stefan Löfvens vad ska man säga, massiva påslag av känslor funkar för honom. Någonting som jag tänker mycket på, det är ju de här, Hägglund är ju roligast, så enkelt är det. Och jag minns fortfarande, jag tror att det var i valrörelsen 2002, när han sitter i det här spanarna, nej på minuten i Sveriges Radio med andra politiska företrädare. Jag minns Ylva Johansson och det var Peter Eriksson och det var, jag tror att Göran var den enda från Alliansen. Och han är ju ohyggligt kvick. Därför att inte bara höll han sitt eget ämne hela minuten, utan han avbröt ju också alla andra och tog resten av den tiden också. Så vitt jag förstår så är det så att han fortfarande innehåller rekordet i det programmet på talade sekunder. Och de här roliga avsnitten i varenda gång han framträder, det han kallar för sitter i göteborgare i publiken, bra, jag kommer behöva ert stöd nu, jag tänker att det är en fantastisk möjlighet att få säga de här sakerna som man annars inte kan säga med den avsända profil som Göran ändå har. Men jag är lite så här skeptisk till om det fungerar för att få människor att lägga sin röst på KD. Jag såg också att det här trädgårdsavsnittet inte fanns med i det ursprungliga talet, utan någonting som han la in eftersom jag satt och analyserade talet i natt. Hur tänker ni kring de här mer humoristiska inslagen? Är det er tonalitet som parti att vara det här ansvarstyngda och bärande partiet och sen lätta upp det med lite humor, eller?
Så ett bra tal tycker jag innehåller ett ganska brett känslospektrum. Och vad vi har i de här situationerna är att man ska stå och prata en dryg halvtimme, brukar bli. Och man måste ha tempoväxlingar, därför att annars slutar folk lyssna. När det gäller skämtavsnitten så fyller ju de den mycket bestämda funktionen att Göran får möjlighet att säga saker om oppositionen som är relevanta. Temat är ju i regel oenighet, men det finns paroderingar av åsikter som de partierna har. Men hade man stått lika länge och gett sig på åsikterna med utan charm och utan humor, då hade man inte framstått som speciellt trevlig och hade inte varit det heller. Nu är han en väldigt trevlig person, så han inser detta. Samtidigt, och sen det är inte bara, ska vi säga, det är inte bara så att han häcklar oppositionen här, utan det finns ju ett element av självironi också. Mm. Ja, det här med han säger att ja, jag kommer behöva er hjälp nu, det här är så otroligt dåliga grejer.
Ja, han kommenterar ju även det jag brukar kalla för så här teatersnack eller biosnack. Att man håller det vanliga flödet och sen så, det där lät ju inte så himla bra, eller hur? Ja, jag fattar, skitdåligt. Mm. Och sen så kör han igen. Vilket ju gör att han håller en dialog med sig själv på scenen. Det bjuder ju in till ett helt annat lyssnarformat. Ja.
Och det är bland annat därför också som vi har avskaffat hans talarstol. För att det blir ett bättre samtal. Man står inte med någon trä- eller glasmur mellan sig och de människor man vill nå.
Och det kan man ju göra för att man har hjälp av tekniskt också på teleprompter.
Ja.
Alltså, och det är en av de stora styrkan med det, tycker jag.
Ja, precis. Alltså, jag tycker att Jag tycker, det finns ju en och annan som säger att teleprompter är fusk. Jag säger precis tvärtom, att om man har verklig respekt för sin publik så är man noggrann med att det man har tänkt säga också blir sagt. Det ligger mycket tankearbete bakom ett tal. Det är inget man bara går upp och håller.
Herregud, hur många dagar brukar vi slita med större tal? Va?
Ja, det är som ni och säkert flera lyssnare vet. Det är ett seriöst, svårt och tufft arbete. Och jag skulle inte vilja förslösa det genom att stå tappa bort mig eller improvisera fram något helt annat. Utan det man har bestämt sig för att man ska få sagt, det ska man också få sagt. Och på det sättet så tycker jag att prompter-tal är väldigt bra. Sen är det svårt. Det är svårare att läsa. Alltså det är svårt att läsa från prompter. Det kräver en viss vana. Och de kan nästan på samma sätt som några A4-or med anteckningar på stjäla ens uppmärksamhet på publiken. Så att det är en rutinsak. Men han har gjort det här ganska länge. Så att jag tycker att det funkar bra.
En fråga om nästa tal egentligen. Vems idé var det att sommartala i Ullared?
Det var ett resonemang som fördes i partiledarstaben.
Ett utmärkt förslag. Alltså där du kommunicerar med vad du är, inte bara vad du säger. Det tycker jag är liksom hedervärt.
Ja, och det gör man väl egentligen hela tiden. Moderaterna trivs bra på skärgårdsöar. Göran Persson trivdes bra i 50-tals doftande folkparker. Mona Sahlin åkte helst ut till betongförorter. Självfallet är det så att valet av plats spelar roll. Det är en del av budskapet, absolut. Och så. Det här är en plats många, inte minst i vår bransch, kultur, media, opinionsbranschen i storstäderna, rynkar lite på näsan åt. Och vi säger utan minsta genans att vi rynkar inte alls på näsan åt det här. Det här är bra företag som säljer produkter till priser som folk har råd med. De skapar sysselsättning. Det är precis vad det här valet handlar om.
Om vi avrundar med att blicka lite framöver här nu. Det är några månader kvar till val. Ni står inför en utmanande situation. Dels för era egna opinionsundersökningar och dels för det regeringsalternativ som målas upp har opinionsmässigt mer flyt framåt än vad ni har. Vad kan vi förvänta oss och vad tänker ni göra för att inte ge upp?
Vi är ganska vana vid att bli uträknade, ska jag säga. När de första mätningarna kom på EP-valet, det var nog i februari tror jag, så fick vi bekanta frågor om skräcksiffror på 2-3% och Kristdemokraterna kommer förlora sin representation i Europaparlamentet och vi sa nej, det kommer vi inte. Vi kommer att köra en valrörelse, den kommer vara tuff, den kommer vara bra och vi kommer ha mycket att säga och vi kommer öka. Precis det hände, vi tredubblade oss jämfört med de där siffrorna som vi hade. När det gäller riksdagsvalet så har vi alltså 2 miljoner osäkra väljare. Minst hälften av dem kommer vänta till de sista dygnen innan de bestämmer sig. Jag tror att regeringsfrågan kommer spela roll för väldigt många. Jag tror att utsikten att hamna i en sån här ny Fälldin-Ullsten situation med regeringar som rämnar, hotande nyval i ett läge där man behöver hålla ganska noggranna blickar på omvärlden både när det gäller ekonomi, när det gäller säkerhet och mycket annat. Jag tror att ett icke-existerande regeringsalternativ kommer att ha förlorat sin charm senast i mitten på september.
Och med det så tackar vi Johan Ingerö, presschef hos KD, och tack Kristoffer Talltorp. Och alldeles strax så kommer ni att få lyssna på Talltorps och undertecknads analys av just Göran Hägglunds tal i Almedalen.
Ja, nu är vi tillbaka. Tekniken är fantastisk. Det går snabbt för er och tar lite längre tid för oss som ska klippa ihop. Men vi ska prata om talet.
Ja, jag tycker som vanligt att hans tal är berg- och dalbanor. Och jag älskar, jag fullkomligt älskar hans långa humoristiska inslag där han faktiskt har sagt väldigt mycket om utvalda partier, framförallt oppositionen, som han inte riktigt skulle kunna säga om han pratade i en mer allvarlig, seriös format. Särskilt med tanke på vilken avsändarprofil som han vill ha med sina budskap. Vad tänkte du?
Jag känner också igen det här att det är berg- och dalbanor rent liksom, vilka känslor han vill väcka. Han är en väldigt bra talare, han har ju tränat länge också. Mm. Jag gillar att han som har hittat sin ton, sitt sätt att hålla tal där, som han känner sig bekväm i. Det var inte, jag tror inte det var någon som stod och skruvade på sig där, förutom om man inte tycker om göteborgsvitsar då. Mm. Jag tycker att det funkade. Jag kanske skulle egentligen rekommendera honom att inleda med humor och sen fortsätta med allvar. Det är ofta en bättre resa att göra än att börja som han gjorde med först, prata om NATO och det säkerhetspolitiska läget och hur allvarligt det är. Och sen började han prata om cancervården och sen tog han humor på slutet. Det är ofta som man brukar göra. Jag tror att egentligen man skulle börjat med det. Då hade man fått en annan... Då kunde man brutit av det där roliga med något allvarligt och fått en ännu bättre effekt. Men överlag är det ganska bra tal. Jag tycker Göran Hägglund är lite underskattad.
Ja, alltså jag håller inte riktigt med om att humorn kommer på slutet, för att för det första inledningen, hej allihopa, har ni det bra? Och folk bara, ja, kom ihåg det när ni går till valurnorna i höst. Då var det så här, för mig i alla fall. Det var en så här väldigt typiskt snabb replik grej av Hägglund som han inledde med. Och sen så pratade han ju om försvaret och NATO och så vidare, och jag känner väl kanske att just den frågan är inte den som ligger närmast mig, vilket gör att jag inte...
Alla rankningar som väljare gör av vilken fråga de tycker är viktigast, så kommer försvaret allra sist. Långt efter regionalpolitik och EU-politik. Alltså det är det ligger längst ner på prioriteringslistan för de som ska lyssna på det här talet. För egentligen så är det väljarna man vill nå. Även om man ibland tror att man pratar för ankdammen som finns här, liksom, så är det ändå det som är slutmottagaren, i alla fall om man ska vara politiker och bli återvald. Jag tycker att det är märkligt att man väljer. Jag förstår att det logiska är att man vill slå in en kil i oppositionen där, men det är inte, då måste du göra sin fråga där folk bryr sig och är engagerade. Det är man inte.
Nej, jag har svårt att känna något emotionellt engagemang överhuvudtaget för försvarsfrågan. Jag tänker att vi är små skitar i världen, och är det någon som vill inta oss så kommer de att göra det.
Om vi köper ett jasplan till eller det spelar ingen roll.
Nej, det känns inte riktigt så faktiskt. Däremot så har vi ju fejkat neutralitet väldigt länge nu, så att vi kanske inte är det första målet.
Däremot så tyckte han hade en väldigt bra formulering där för att beskriva det. Han sa, det är närmare till Kiev än till Kiruna, där vi är nu.
Ja, men det där funkar. Greppet, nej det funkar inte alls för mig. Jag tycker att det där greppet har vi hört så många gånger, det är från Kiruna till Ystad. Eller så börjar alla på K, Kiruna, Karlstad och Köping. Ja, nej, för mig, inte för mig. Funkar inte för mig. Någonting annat som jag tänkte på, det var ju det här. Humorn kom ju in vid flera olika tillfällen. Det var ju dels den här trädgårds... Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska kalla det, om det är en allegori. För att han frångår ju berättelsen och förklarar varför vissa steg sådär, i det vardagliga riktiga livet. Det är inte heller en liknelse, för han säger ju inte är som hela tiden, och han säger inte att ni är, så det är ingen metafor heller. Men alltså, vi kan väl bara prata om det som den sammanhängande trädgårdsbilden. Extremt fyndig. Väldigt mycket vad jag förväntar mig av Hägglund. Men han gjorde ju också det här skattanfallet. Där det var inte bara chockhöjda, det kunde också vara chockhöjda och sådär. Och det är roligt när man bryter det förväntade. Det är då vi skrattar, det är då vi ler. Det behöver inte vara haha så att man skrattar så man gråter, vilket jag faktiskt gjorde under det trädgårdslandet. Men bara att vrida lite grann, gå i en förväntad riktning och sen bryta av 90 grader, brukar faktiskt få folk att åtminstone le hjärnan, och det är det man är ute efter när man håller tal.
Eller också att de ska vara alerta.
Ja.
Oj, nu kanske det händer någonting här. Inte börja fippla med sin telefon, fundera på vädret, vad ska jag packa med på semestern. Sånt som jag började fundera på i slutet på hans dag. Mm. Då gick det väl lite mer på autopilot, och det handlade om... Så, då han lät som en som en helt vanlig partiledare var till riksdagen när man håller ett in, när alla är lite trötta i huvudet och sådär. Jag tycker att i och med att han hade den här typen av underfundighet och hur man gjorde att man var tvungen att tänka till, för det var den typen av, man skulle tänka till på orden och det, på vilka ord han använde för att skoja till det där. Så då var ju alla på alerten istället för att det var, man står och såsar till i huvudet eller funderar på nästa steg eller vad ska jag äta efter det här.
Alltså själva avslutningen tycker jag, sammanfattningen var för lång. Det är betydelsefullt att på något sätt få folk att reflektera över vad man som politiskt parti eller företag eller idéorganisation, vem man än är som avsändare, vad har vi lyckats med i det förgångna? Men man vinner inga val på historia. Och han gör ju också det fick ju Churchill bittert erfara, men han gör ju den här framåtblickande hela tiden. Jag hör lite nu där stolt men inte nöjd. I den här, vad ska man säga, hela det där stycket om här står jag som minister och vi har haft regeringsmakten i 8 år. Jag var socialminister i 8 år och som Inger Röd tidigare sa då, han har ju den som har haft ämbetet längst av alla, så det är klart att han är insatt i frågorna. Är det rätt av mig det här att visa mod att faktiskt säga ja, fast det är inte perfekt. Det här är någonting stort, vi vill jobba vidare. Och jag tycker ändå att precis som Löfven gjorde i söndags, att man känner den här genuina glöden i att jag är intresserad av det här. Jag vill jobba med de här frågorna, jag vill göra det här. Det kände jag väldigt starkt av Hägglund i år. Jag tyckte att han var otroligt drivande och på. Som...
Det var bra att han sa, att det, alltså, för det står ju alla och tänker annars här. Ja, men varför har du inte gjort något under 8 år?
Exakt, han adresserar.
Och så svarar han på den frågan innan man ens har nästan kommit fram till
det. Ja, börja tänka på den.
Det är ett bra retoriskt grepp.
Väldigt oväntat. Ja, refutatio. Ta upp motargumenten. Ja, någonting annat som jag tänkte på, det var att jag blev mer... Jag fick en större förståelse för vem Kristdemokraterna vill vara, vem jag ska uppfatta dem som. Det här att han säger uttalat att vi är den röst som annars inte hörs. Och då tänker jag så här, ja, det är bra formulerat, nu citerade jag inte, men det är någonting i den stilen. Det är bra formulerat för att det gör att jag som lyssnar börjar tänka, men vad menar ni med det? Jag blir medproducent av budskapet. Och jag tänker på det i över en minut, vilket gör att jag faktiskt kommer att komma ihåg det också. Det väcker an känslosträngar i mig på ett annat sätt än om han bara skulle säga att vi är för de handikappade i samhället, vi är för dem, vi jobbar för de utsatta och fattiga barnen, vi jobbar för, och hade namngett en massa vad ska man säga, röster som de vill vara en röst för. Ja, jag tycker att det här blev mycket mycket starkare.
Jag tyckte det var bra att det passade när han berättade om den här cancersjuka Marianne. Så jag tycker att det var ett väldigt bra... Det finns nog rätt många som kan, alldeles för många, som kan sätta sig själva i den sitsen. Som in i den berättelsen. Det skulle kunna vara mamma eller kompis eller mamma, kompisens mamma. Som sen står i de samma skor. Och det tycker jag var faktiskt en bra sträng och slå. Sen var det... Det var lite autopilot på slutet där. Jag tycker faktiskt också att det var lite autopilot. Även om han försökte låta väldigt engagerad bara om där pappamånaden. Att man ska låta familjen bestämma och sådär. Men det är ju lika mycket nyhet som att solen gick upp i morse. Att han tar upp det.
Just den här Marianne-historien. Visst, jag blev berörd. Så att jag kände, du vet, det var gåshuden kröp på det här. För att det var... Han byggde det så att jag förstod vart han var på väg, men när han säger det så är det ju ändå så här, precis som du säger, vi känner alla någon som har dött i cancer. Och dör vi inte av någonting annat så kommer vi själva att dö av cancer. För cancer per definition är ju bara en mutering av celler, och det är det som sker när de blir för gamla, att de inte kan regenerera sig. Men de som dör i förtid, vi känner alla sådana människor. Och det berörde mig väldigt starkt. Men som retoriskt grepp är jag trött på det. Det är för att det är alltid någon Marianne eller Lena eller Johan eller Peter som jag har träffat på min resa i landet för att visa på att jag är förankrad. Nej, han gjorde ingenting sånt. Men det triggades i mig.
Jag har fått brev från några några stycken.
Eller jag har läst om eller jag har träffat.
Det kan man ju hitta på hur som helst. Ja. Det kan man inte göra det. Men det är som ett grepp för det så avklarat. Men att berätta om människors människoöden eller så, det tycker jag. Bara det man gör det på rätt sätt. Så kommer man undan. De flesta lyssnar inte på lika många tal som du.
Nej, alltså jag förstår ju att alla är unika och ingen är unik. Medan jag är verkligen så här supernördig och lyssnar efter saker och ting som andra kanske den stora majoriteten inte gör. Men det här är ändå en podcast där vi diskuterar kommunikation på nördnivå och jag är trött på greppet. Så. Ja. Sen så tänkte jag också mycket på det här med vilka målgrupper har Kristdemokraterna med det här talet? Gjorde du någon reflektion kring det?
Jag tror att man gör som man brukar när det brukar hänga lite på hjärnskommelsen, att man mobiliserar sin bas. Den är då gör man via familjer. Han var också inne på att ta en del av det här om äldre. Vården av äldre.
Och pratade väldigt mycket om äldre i tid alltså.
Och det är väldigt bra, för det funkar. Det är liksom, för dem funkar det. Och där har ju de ännu mer trovärdighet än vad de har i familjefrågor egentligen. Och det tycker jag är helt korrekt. Det var nog målgruppen som var det. KD är bra på det sättet att de inte försöker låtsas som att de har målgruppen alla människor. De är ju på det. Utan de väljer ut och man märker det. I hur han håller tal och vilka frågor han väljer. Med familjen, vården.
Äldreomsorg
och sådär. Det var då folk runt omkring oss började också applådera och nicka. Man ser, det är ofta är det bra tecken att börja titta sig omkring vilka reaktioner man får och på vilka frågor.
Jag satt bredvid en äldre man som efter talet frågade mig, vem skriver du för? För jag satt och tog anteckningar och hade turen att få en bänk som jag kastade mig in på. Och jag frågar honom, ja men vad tyckte du? Nej, sa han, jag tycker att de här humoristiska inslagen, han ska inte skämta bort allvaret i det hela. Och jag tycker, jävla fjant. Så. Och jag var så här, oj, han svär. Då är han inte kristdemokrat, för det är lite så här min förutfattade förkunskap. Och han hade röstat i många år på Kristdemokraterna, men nu var han osäker för att han tyckte inte riktigt att de allvarliga frågorna togs upp på korrekt sätt. Och då började jag tänka så här, vilken svår målgrupp om man inte får föra in humorn i ett samtal. För ofta kan det också vara så att det är mycket enklare att prata om svåra saker om man kan vara lite skämtsam om det och inte ta sig själv på så stort allvar. Och Hägglund är ju verkligen en sån som för in humorn i politiken. Jag tyckte ju, precis som du var inne på tidigare, att det fanns några avsnitt som verkligen gick på tomgång, bara föräldraförsäkringen är en. Det känns som att det är så här tvång att ta upp den delen. Vi vet alla vars ni står och tillför ingen ny energi. Och ska man då verkligen ta upp det bara för att ta upp det? Eller kan man inte bara lägga lite mer kraft och tid inför det här talet? Vi vet ju alla när det kommer, varje år. På att försöka göra en ny berättelse kring varför.
Ja, eller välja färre ämnen. Välja att lyfta färre ämnen. För det leder ju Stefan Löfvens tal också av. Att man,
ja, men Gud, Löfven, han pratar väl 32 saker i jämförelse med Hägglunds 7.
Intresseorganisationer och internt och externt. Det är liksom, då är det bättre att hålla en röd tråd i sitt.
Ja.
Om man nu vill styra vad berättelsen av talet ska vara, det är lite samma sak som vi pratade om. Alltså, vad skulle du berätta för din mamma och pappa om de ringde och frågade, vad var det han höll tal om? Vad sa han för oss? Då måste man ju liksom kunna komprimera ner det. Och om man då pratar om fem saker så kommer förmodligen personen berätta om fem olika saker. Men man vågar inte riktigt i den här kontexten i Almedalen, utan man ska prata om försvaret för man är på. Man ska prata om familjen så att man alltid gör det. Man ska prata om, alltså, då blir det liksom ingen egen berättelse. Och då överlåter man åt alla andra att återberätta det istället för att själv.
Ja, nu höftar jag naturligtvis, har jag inte suttit och räknat att det är 32 budskap för Löfven, om det är någon som sitter och lyssnar som tycker att det här var väldigt provocerande, utan det var min upplevelse av att det bara smattrade fram en massa budskap där. Jag tycker, dessvärre håller jag då med, det kan ju bli lite jobbigt här om vi håller med varandra hela tiden, men jag håller med om att partierna Jag skulle önska att vi får se större mod i vad de tar upp i det här talet och hur länge de talar. För det är också en sån här sak som jag lyssnar mycket efter. Hur lång tid spenderar du på det här ämnet? Därför att den tid du lägger visar hur viktigt det är för dig. Och i slutändan då, vad just ditt politiska parti står för. Och det var ju väldigt mycket om äldre. Är de verkligen så många att de själva, att den målgruppen är kostnadseffektiv att vända sig till under denna begränsade möjlighet att komma ut i folket? Det är så.
Ja, jag tror det är helt rätt analys. Det är liksom flesta målgruppen för budskapet som kommer härifrån. Om man nu ska nå ut i stugorna, hem till soffan, så är ju, eller köksbordet eller vad det är. De flesta som konsumerar den typen av media som återrapporterar härifrån, de är inte 20-åringar.
Nej, nej.
De är liksom,
men är de...
Rapportar en snittålder. Tror jag vad de har sagt att det är, alltså de är pensionärer. Som ändå är långt över miljoner. Så att det finns en, alltså det är på så vis är det rätt målgrupp på rätt ställe.
Okej, ja, så här är det ju alltså. Kristoffer kastar ju ur sig vid första samtalet att han liknar Socialdemokraterna vid IFK Göteborg. Och jag satt där och var väldigt så här frågande eftersom jag inte alls följer fotbollen i vårt land. Men jag tänker att du har ett fotbollslag nu också för Kristdemokraterna.
Ja, stackars Johan Ingerö som är här. Han håller ju på Djurgården. Men det är verkligen inte det som är Kristdemokraternas motsvarighet i Allsvenskan. Utan det skulle snarare vara BK Häcken på Göteborg. Hissingslaget. Som är ett fotbollslag som egentligen har en väldigt tydlig spelidé, som har liksom konsekvent hållit i den också, hållit kvar vid sin tränare som har utvecklat laget. Men de har ett problem, nämligen att publiksiffrorna är alldeles för låga. Och de jobbar visserligen med det, de jobbar konsekvent och roligt och lite kreativt med humor för att få öka underlaget på kostnaderna matchen. Men det går sådär, det går, liksom, går lite uppåt, ibland så går det plötsligt neråt och sådär. De har inte så mycket folk som är där.
Ah.
Förutom på motståndarlaget. För motståndarlagen fokuserar väldigt mycket på KD i det här fallet.
Ja, han la ju faktiskt rätt mycket krut i talet på att slå på de andra. Så, det gör ju inte mitt hockeylag då. Jag har ju, jag och min bästa tjejkompis från Skellefteå, som jag då är från, vi satt och diskuterade det här i början. Ja, du är så söt. För er som lyssnar, Kristoffer hejar alltså på Solna AIK och kommenterar varenda gång jag säger hur det går i hockeyn att ja, du menar Skellefteå AIK, det är inte det riktiga. Den diskussionen ska vi inte ha, för att det var faktiskt Solna som kom upp till Skellefteå och startade klubben, så det är imitationen, närligaste formen av beundran. KD däremot är ju då ett lag som är väldigt små. De är sjukt ettriga. De är lite sådär, spelar tråkig gammal hockey, väldigt sådär konservativt, de är rädda för förändringar. När vi tittar på det här laget så upplever jag och min polare att de är lite bakåtsträvare sådär. De är ett lag som lever på gamla meriter och har, utmaningen ligger i att anpassa sig till det nya sättet att spela på. Så för alla er som tittar på hockey så är det kanske ingen förvåning att höra att KD har blivit tilldelat HV. Och det är inte heller för att de är smålänningar, utan för att vi uppfattar faktiskt att det är same same och ändå inte.
Det passar ganska bra, som just HV är Jan Hägglunds favorit.
Ja, så kanske av andra anledningar till varför jag gör så. Ja, men vad roligt. Du, vi kommer ju imorgon att analysera Özgnujens tal som är uppe på den här idrottsvallen ikväll 7:00. Och då kommer ni även att få lyssna på Anders Wallner som har varit här partisekreterare för Miljöpartiet och pratat väldigt ingående kring Miljöpartiets långsiktiga kommunikationsstrategiska satsning. Det blir jättespännande. På återhörande helt enkelt, och tack för att du lyssnade idag. Tack för att du var med.